Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Oh. Hej Helena!
Hej Lina!
Hej!
Torsdag!
Nu är det Life with Kids-podden igen.
Ja, den bästa podden om föräldraskap.
Absolut.
Mm. I alla fall absolut. Som vi vet om.
Ja. Ja, och vi vet ju om ganska många.
Ja, men precis. Hur mås det då?
Jo, tack. Det är ganska bra. Alltså, jag har ju två roliga saker att berätta. Det ena är ju att jag numera har två stycken blöjfria barn. Det är ju sjukt.
Ja, alltså det är så sjukt. Jag är så avundsjuk också för den delen.
Alltså våran tvååring har alltså gått och bestämt sig själv att nu är det nog med blöjor. Det är jättekonstigt. Eftersom vi kämpade rätt mycket med våran första när hon var 3,5. Mm. Alltså 1,5 år senare. Men nu har våran tvååring bestämt att nu är det nog. Så att hon tog oss lite på sängen när hon liksom bara började kissa och bajsa på toaletten helt enkelt. Och har varit torr varenda natt. Så att, ja. Det är bara att tacka och ta emot helt enkelt.
Ja. Jag är extremt glad för er skull och extremt avundsjuk också.
Och för alla som kommer höra av sig, och jag förväntar mig nu en storm av lyssnare som hör av sig och frågar vad gjorde ni, hur gör man? Så har jag ingen aning. mer än att hon är lilla syster. Jag tror att det hjälper till att hon har sett stora syster liksom. Mm. Men annars har jag ingen aning.
Nej, det är ju jättehäftigt liksom. För jag vet med Edvin så var det ju lite, han var ju äldre ska jag väl säga, så han var ju typ 3. Men vi hade ju hållit på att snacka om det här så himla länge. Vi hade ju aldrig tagit något beslut, vi hade ju varit rätt lata liksom. Så vacker dag, så jag var ute i garaget och skulle hämta något, så kom jag in och så bara, jag har inga blöjor längre. Han bara, va? Nej, då hade Peter sagt så här, du får en drake om du slutar med blöjor. Han bara, ja. Och sen var det klart.
Det var enkelt där.
Mutor. Ja, jag vet inte. Men så att, jag vet inte heller hur man gör. Men vi får väl se hur det blir när man får det.
Det är liksom både härligt och så är det ju alltid en liten jobbig period här i början såklart. Nu ska jag inte klaga på det. Men det är ju alltid lite så här, mammax, säger hon. Och då snackar vi liksom 5 sekunder tills det kommer. Typ. Ja. Så att då, det är svårt det här med lite bilresor och vara borta hos folk och sådär. Men hon tränar och hon är jätteduktig. Inga liksom så här större olyckor än. När hon är ute är hon lite mer som en hund. Då kissar hon lite överallt på gräsmattan. Men så fort vi kommer in så är hon rumsren. Så att säga.
Det är jätteroligt att jämföra Penny med en hund. Hon fyller ju också, nu, det sa vi väl förra veckan också, men hon fyller ju faktiskt 2. Nu är det ännu närmare än vad det var.
Och nu är det, idag är det ju faktiskt, när det släpps, så fyller hon ju.
Ja, men just det. Det är vi som ligger någon dag före.
Ja, precis. Så det ska bli toppen. Hon fyller 2, hon fyller tjejen.
Men vad skönt också att ni slipper ha 2 blöjbarn.
Ja.
När lilla syster kommer.
Precis. Det
kanske var det hon kände på sig, att så här, nej, här kommer ingen ha tid att bryta mina blöjor när det kommer en bebis, det är lika bra.
Nej, precis. Nu är det lika bra att jag ger upp.
Ja, ja, men det är superskönt. Ja. Jag rekommenderar inte att ha 2 blöjbarn. Jag hade ju 3 blöjbarn under 1 års tid.
Ja, just det. Ja, gud. Det är några för många.
Ja, nu är det 2 för många, men det är kanske också för slut på sikt.
Hur är det med dig då?
Jo, men jag tycker att vi har tagit oss upp ur sjukdomsträsket. Det känns jätteskönt. Nu är vi friska. Peppar. Och det känns som att nu efter nästan 3 veckors ledighet, liksom, att vi har ändå kommit in i någon typ av semesterlunk. Det känns som att vi är liksom, vi har landat och så här, hittat våra roller när vi är hemma allihop. Och så här, det känns, jag tycker att det börjar kännas ganska bra.
Mm. Ja, men jag tror det är någonting magiskt med de där 3 veckorna. Vi känner likadant här. Nu har vi alla kommit in i samma rytm liksom, ja. Samma tempo. Det tar någon en stund liksom. Vi landar olika, vi har olika liksom, långt att vandra och vi nu har vi mötts liksom.
Ja, men det känns inte som att vi tär på varandra lika mycket nu som vi gjorde liksom första veckan, vilket är ju lite konstigt, det borde ju vara mer nu, men det känns mer harmoniskt tycker jag nu. Ja, men som jag sa förra veckan att då jag tyckte att vi så här, ja men det var ganska jobbigt och vi tärde mycket på varandra och så här, nu har vi ju ändå landat i så här, nej men vi gör lite utflykter och vi kan, ja nej men nu tycker jag att det känns bra, helt enkelt.
Härligt.
Och idag ska faktiskt jag åka själv med barnen och deras mormor till Grinda. Så ska vi åka lite båt och sådär. Så det blir mysigt. Vi kom ju aldrig iväg till Landsort för övrigt, som jag berättade förra veckan.
Just det.
Det blev ju ett trauma för Edvin. Vi tog ju bilen ut till Ankarudden där man åker båt ut till Landsort ifrån. Och så kom vi dit, så finns det inga parkeringar. Det är helt smockfullt på parkeringen. Så det var liksom bara så här, nej men vi måste göra av med bilen. Vi kan ju liksom inte ställa oss mitt på kajen med bilen och bara hoppa på båten. Men vi måste ju ändå ha parkeringsplats. Nej, så vi fick vända. Det var ett stort trauma för Edvin som minsann skulle åka båt.
Ja, det är ju det här med förväntningar igen. Mm. Vad barnen förväntar sig. Och... Mm.
Men idag hoppas jag inriktat att vi kommer på båten.
Ja, så. Men det borde ni göra.
Så att så är det här. Jag tycker att det är bra. Helt enkelt.
Lugnt och harmoniskt.
Vi är friska och det börjar bli lite harmoni i flocken.
Mycket bra. Mm.
Och vi mycket sover bra. Längre på morgnarna än vad
ja,
vi brukar
du ser. Göra. Du ser. Ja. Det här med sömn är ju, på tal om dagens ämne, är ju liksom nyckeln till väldigt mycket kan jag tycka. Mm. För hela familjen. Ja, ska vi prata om barns sömn idag?
Ja, det ska vi göra. Jag tänkte att det blev en snygg övergång här när jag sa att
ja, det blev det faktiskt. Ja.
Men det är varje gång vi gör såna här snygga övergångar så säger vi ofta att vi gör en snygg övergång. Och då blir det liksom en snygg övergång.
Och då faller det liksom. Nej, vi får komma ihåg det nästa gång.
Ja, vi ska prata sömn i alla fall. Det är ju ett ämne vi
har. Ja, och vi ska vi ska träffa doktor Cecilia.
Ja, just det. Igen. Som vi pratade vaccinationer igen. Med för några veckor sedan.
Ja, en av hennes största ämnen på hennes blogg, barnakuten.nu, är ju sömn. Mm. Och hon har ju skrivit väldigt mycket råd och tips där. Jag vet att hon tycker, och det kan jag understryka för alla oss som har befunnit oss googlandes mitt i natten med ena barnet skrikandes på armen och förtvivlat sökt efter säkra källor och vetenskap kring hur fungerar barns sömn och hur får man dem att sova, så att säga. Det finns inte jättemycket matnyttigt att läsa. Det finns jättemycket tips och råd och tyckande och tänkande och sådär, erfarenheter från andra såklart. Alla har vi ju våra egna metoder. Men just det här med när man söker vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga källor, då det är någonting annat. Det har forskats väldigt lite på det här området. Och det är också ganska svårt, antar jag, att forska på så här små bebisar. Liksom. Ja. Och man ser ju barn som sover väldigt lite blir välfungerande, barn som sover väldigt mycket blir välfungerande. Alltså så här, det känns som att det är ett svårt område och vi vet fortfarande väldigt lite om det. Så man får väl slänga in den lilla brasklappen då inför att vi ska träffa vår expert idag. Men precis. Om inte annat så hon jobbar ju på en mottagning. Hon träffar väldigt mycket mammor, både oroliga mammor och trygga mammor som har liksom barn med mer eller mindre sömnproblem. Och hon, så hon har ju gedigen erfarenhet av barns sömn i alla fall. Så jag tror ändå hon är en bra expert att träffa.
Ja. Men det är ju så här, man vill ju gärna ha raka svar, precis som du sa. Och det känns som att sömn är ju ett ämne som vi har verkligen fått till oss från alla möjliga håll. Bara, ni måste prata sömn i podden. Så här, hur får jag mitt barn att sova? Och vi har ju sagt från början att det ska vi göra så fort vi hittar en bra person att prata med. Men det känns ju också lite så här, jag vet inte om det både är hoppfullt och tröstlöst att det inte finns några svar. Liksom. I alla fall inte som är vetenskapligt belagda. Sen kan man ju tycka en massa saker och saker som har funkat för, ja, men för dig och mig och som inte har funkat för dig och mig och som Cecilia har mött på sin mottagning. Men att inte ha några ordentliga svar är ju både frustrerande och bra på något vis.
Mm. Ja, och det kan väl vara ett så här allmänt råd liksom, om man nu lyssnar på det här och har en liten bebis där hemma eller ett lite större barn som har svårt att sova, det är ju börja med om man själv tycker att man har provat allt liksom, börja med att prata med folk i din närhet med barn i ungefär liknande ålder och se liksom, om det kanske man letar ju oftast efter de som har samma problem som en själv, men man kanske också kan börja med att leta med de som har lyckats och gjort någonting bra liksom, och kolla vad är det de gör. Det kanske är någonting där som jag antingen har missat eller glömt, eller som jag gjorde förut, som jag har glömt bort att jag gjorde förut, eller alltså, det kan ju vara så här små skillnader som blir ganska stora för resultatet så småningom liksom.
Precis, man får ju testa sig fram liksom. Vad som funkar hemma hos sig, vad som känns bäst i både mage och hjärta liksom. För det finns ju sjukt mycket, och det kan vi väl också säga, att det finns ju väldigt mycket sömn, olika sömnmetoder som debatteras friskt liksom, och vi ska ju prata lite om våra egna erfarenheter om en liten stund, men vi kan väl säga också att vi pratade inte så mycket med Cecilia om det, just för att det finns inga liksom, belägg för eller vad heter det, vetenskapliga belägg för de här metoderna, och då valde vi att inte gå in så mycket på dem, för att vi kände att vi har liksom inte, vi får inga raka svar där heller, utan det liksom, funkar det så är det ju bra, men mer än så kan man inte belägga att det funkar.
Nej, och det är ju några forskare och med lite olika perspektiv, både barnpsykologer och sömnforskare och allt sånt där som har kikat på de här metoderna, och de är oense kan man säga. Det finns forskare som både tycker att de här sömnmetoderna är bra, och det finns forskare som tycker att sömnmetoder är dåligt utifrån olika anledningar. Så det finns heller inget entydigt svar att femminutersmetoden, där man ska låta barnet skrika i 5 minuter, är hemskt eller att det är fantastiskt. Alltså man får liksom... Det finns, och Anna Wahlgrens metod är också väldigt omdebatterad. Liksom. Det finns liksom ingenting generellt, ingenting som är generellt i forskarvärlden så att säga. Det här fungerar och det här fungerar inte. Hade det funnits det så hade det ju nog inte heller varit ett sånt ämne som folk hade pratat så mycket om. Liksom. Om det fanns en metod som funkade på alla så att säga. Det enda vi kan stå för och som vi kan liksom verkligen säga med all säkerhet är ju att man ska följa liksom de säkerhetsråd som finns med att låta barnet exempelvis sova på rygg liksom, för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Precis. Kan man väl säga, för de riktigt små barnen.
Ja, men verkligen. Ja, så att det är ett svårt och stort och ämne som påverkar oss så sjukt mycket, och även nu när vi har lite större barn.
Absolut. Ja, sömnen krånglar ju genom hela livet, det vet man ju även som vuxen. Så att det är ju ett ämne som tål att pratas mycket om. Mm. Och en bra början kan ju vara att lyssna på våra historier och hur vi har tänkt och gjort och hur det har blivit med våra barn, kanske.
Ja, så då kan vi börja med dig, Lina. När juni skulle komma, tänkte ni på det här med sömn? Alltså så här, hur reflekterade ni över sömnen innan och hur valde ni att göra?
Jo, men jag tror att det var nog det som folk sa mest till mig när jag var gravid första gången. Det var nog att passa på och sova nu, för sen blir det ingenting, sa du. Det var liksom den bilden jag hade med mig, att nu kommer det vara ett år av vakenhet här. Liksom. Och det var ju liksom säkert både bra och dåligt att jag fick med mig det, så att säga. Jag var ju väldigt så här... Ja, men väldigt, jag hade liksom rustat upp mig själv mentalt, eller vi hade väl tillsammans så här, okej, nu måste vi verkligen bita ihop här och stå ut, för det här kommer bli jobbigt liksom. Och det kanske var bra, för att vi hade liksom så här målat upp det värsta på väggen liksom. Jag var ständigt orolig för den här koliken också. Det kändes som att alla hade haft, tyckte jag, när jag var gravid, att alla berättade om den här koliken liksom. Men det är ju inte supervanligt liksom. Men så det var väl våran ingång i det. Och sen när juni kom, då blev det ju väldigt mycket. Det var ju väldigt mycket upp och ner med hur ofta ska hon äta på natten, och det var, ja, men jag tyckte det var väldigt svårt på natten med nattamningen att få till den, vet jag. Men vi försökte väl där varannan var tredje timme. Jag ställde klockan, vet jag, i början på natten, så att varannan timme så väckte jag henne. Det började med att hon sov i ett sånt här babynest emellan mig och min man. Det tyckte vi var väldigt härligt i kanske 3 dagar.
Det var bilden av 2 sovande vuxna och en sovande bebis i mitten med ett babynest är ju väldigt fint.
Ja, det är ju fantastiskt liksom. Men jag kunde inte sova liksom. Jag låg på helspänn. Och Robban sov och vände och vred sig, och liksom så här, en gång så vet jag typ första natten så liksom så ramlade hans arm över hennes mage liksom, och då var det så här, nej, nu har han haft ihjäl henne nu. Ja. Och så fort jag äntligen liksom somnade så vaknade jag med en sån här lever hon liksom.
Ja.
Så att jag kände att hon var alldeles för skör för att ha mellan oss. För att när jag kopplade av och somnade då tappade jag kontrollen över henne, kände jag.
Mm.
Och då vågade jag inte göra det. Så ganska snart, så efter kanske någon vecka, så bar vi in spjälsängen i vårat rum, vid våran fotända på sängen, och så la vi henne där helt enkelt. Så vi försökte ganska snabbt få till det här med, det hade jag förstått att man ganska tidigt ska försöka få till det här med natt- och dagkänslor, att man ska försöka få, i alla fall börja påverka någon form av dygnsrytm, att det är mörkt på natten och ljus på dagen liksom. Mm. Så att vi började ju med att försöka lägga henne för natten, och då sov hon ganska tidigt, så sov hon ett lite längre pass där mellan typ 7 och 10 eller 7 och 11 kanske på kvällen. Och sen så ställde jag klockan då varannan var tredje timme för att gå upp och amma henne då. Mm. Eller om hon vaknade själv.
Hade du fått rådet att ställa klockan, eller var det för att det var det någon känsla liksom, eller var...
Nej, jag tror rådet som jag hade fått var mata henne var tredje timme. Uh-huh. Och sen tror jag att det var den här klassiska, att de går ner i vikt första veckan och sen ska de gå upp. Och då tyckte väl någon barnmorska att hon inte hade gått upp tillräckligt mycket. Och då fick jag rådet att mata henne varannan timme.
Uh-huh.
Tills hon hade uppnått någon typ av vikt. Uh-huh. Och jag tror, hon kanske inte ens menade att jag skulle göra det på natten utan på dagarna liksom. Men det där rådet bar jag med mig ganska starkt liksom. Och det var ju assvårt att få liv i henne liksom. Jag tyckte det var jättejobbigt att ta upp henne och liksom så här skaka liv i henne, för hon bara sov ju när jag skulle amma liksom.
Mm.
Men det med amningen var faktiskt inte, nattamningen var inte superjobbig. Jag tog upp henne, jag gick ut ifrån sovrummet, satte mig i en fåtölj utanför rummet, ammade liksom två bröst, hon rapade, och sen så la jag ner henne i sin säng igen och jag gick och la mig. Och det funkade, oftast så funkade det väldigt, väldigt bra. Jag har aldrig liksom så här nattammat i sängen eller blivit någon form av så här snuttefilt till mitt barn. Både, jag vet inte, här vet man ju inte heller om det är för att jag har barn som inte haft det behovet eller om det är jag som har gjort att de inte har fått det behovet, så att säga. Det vet man ju liksom inte riktigt.
Det där är också svårt att veta. Så här, jo, men jag hade värsta bästa metoden för att de inte ska använda mig som snuttefilt, eller är det bara så här att hon föddes som ett barn som inte behövde det? Liksom?
Jag vet faktiskt inte. Men så såg det ut ungefär första månaden. Liksom. Mm. Och sen så typ, då var jag väl uppe, då ammade jag henne en gång typ innan vi la oss vid 11. Sen så typ vid 2, vid 5 och sen så gick vi på morgonen vid 7 liksom, väldigt ish liksom.
Men det lät ändå som ganska bra.
Ja, sen. Absolut. Och jag har inte haft jättemycket problem. Alltså jag har inte varit så här supertrött på nätterna. Det har väl också så här, jag vet inte om det är amningshormonerna eller vad det är, men jag har också varit liksom någorlunda pigg. Jag har inte varit så här som ett vrak liksom, utan jag tycker det har funkat väldigt, väldigt bra. Jag har några minnen, ska jag också säga, ifrån... Hon är född i slutet på november, och en månad senare då åkte vi till mina föräldrar för att fira jul.
Mm.
Och då var vi där kanske 2 veckor, och därifrån har jag väldigt mycket starka minnen från nattvak. Liksom. Där hon, jag går där, jag vet för att julgranen var tänd, det var den enda belysningen som var tänd på natten. Liksom. Mm. Jag går, och en stjärna hängde också i ena fönstret, för den tittade hon väldigt, väldigt mycket på. Och det var liksom där hon kunde fokusera blicken på. Och där hade vi nattvak. För där var hon vaken och skrek på nätterna. Och då vet jag att jag och Robban bestämde, vi kör 2 timmars pass här. Man går med henne och vaggar och vissar och gör vad man kan 2 timmar, och den andra får sova. Och sen så byter vi liksom. Och så bytte vi liksom 3-4 gånger per natt. Det har jag starka minnen av därifrån. Men jag har inte så mycket av här hemma. Liksom, så det måste ha varit någon period där runt månaden som hon var väldigt orolig. Eller
kanske var skönt också. Liksom. Släpp ni ha de minnena hemifrån utan att ni var borta.
Och sen alltså, den totala lyckan när mamma, typ den räddande ängeln, kommer upp så här vid 5:30 och bara så här, du, nu har jag sovit hela natten, nu tar jag henne, gå och lägger nu.
Oh.
Och hon bara så här,
Lyckan.
Jag ammade ju fortfarande, men det var ändå det här att få sova några timmar.
Ja, att någon annan bara tar liksom huvudansvaret på något sätt en stund så man får sova. Ja, fint.
Så det var liksom våran så här allra första, de första månaderna i livet tiden med juni.
Ja.
Hur såg er tid, första tiden med juni?
Alltså, det här har jag pratat om tidigare i några av våra tidigaste poddar där, om min nojighet där i början. Jag var ju typ livrädd för att han skulle dö hela tiden. Mm. Det låter ju så här sjukt i efterhand, men så var det. Jag tyckte att det var jätteläskigt. När han väl kom så skulle vi liksom hålla honom vid liv. Så att jag kommer jättestarkt ihåg att varje kväll när jag själv skulle gå och lägga mig, så fick jag typ lite så här panik liksom. Alltså nästan lite så här ångest, för att jag ville inte sova, för att då kunde jag inte ha koll på att han levde liksom. Sömnen i början för mig var liksom förknippat ganska mycket med ångest. Men om jag försöker så här titta tillbaka på det så här rationellt, om hur faktiskt vi gjorde med Edvins sömn, vilket ju är det vi ska prata om, och inte mina psykiska instabilitet som ni blir med första gången mamma.
Det kan bli ett eget podd också.
Ja, men verkligen, det där skulle jag kunna älta mycket. Men jag tror att vi bestämde oss ganska tidigt för att ha väldigt tydliga rutiner om det gick. Och Edvin är ju ett flaskbarn, eller det är ju alla mina barn. Men vilket gjorde ju också, jag vet inte om det är en myt eller om det är så att de blir mättare av flaskan. Men han, då fick han ju äta på ganska så här bestämda tider, eftersom jag visste precis hur mycket han åt. Så kunde jag ju liksom, jag visste hur mycket han skulle äta på ett dygn. Det låter ju som att han var en liten maskin. Vilket gjorde ju att han sov ganska bra. Men han sov aldrig i våran säng, utan han sov i sån här vad heter de? Bedside crib eller något sånt där. Sån där som man, ja, men typ som en spjälsäng fast utan sida, som står mitt liksom mot sängen, så att han hade liksom sin egen säng i
en förlängning av eran säng.
Ja, men typ. Och det funkade bra, för då kunde man ändå ha honom. Alltså han var ändå nära, men han hade sitt eget, och man behövde inte vara superrädd för, ja, men det här med som du sa, med armar och ben och tecken och sådär. Han hade sitt eget. Det gjorde ju mig lite tryggare i alla fall, att vi liksom inte skulle krossa honom om jag väl somnade. Men han var också så här, jag tror att vi hade, det kanske var bra med tanke på att jag var så pass nojig, så sov han ganska bra. Liksom från början nästan. Men vi hade ju också så här, men så var det ju även med Oscar och Vera sen. Det var ju någon period, jag kommer inte ihåg hur gamla de är, men det är väl när de är någon månad eller ett par månader, när de var väldigt ledsna på kvällarna. Alltså så här senkvällarna. Mm. Och det där är ju jättejobbigt. Men jag kommer aldrig få sova liksom. Men som så mycket annat så går det över. Jag pratade med en pappa senast igår som har barn som är bara några år äldre än oss. Och vi pratade om det här med att sova och sömn. Och jag sa att vi var så glada att vi sov till typ 7:30 ibland. Nu. Och han bara, ja, nej, men vi sov till 9:30 i morse. Jag bara, va? Är det ens möjligt? Ja. Liksom? Era barn är inte så gamla. De är typ 6 och 7 eller 6 och 8 eller något sånt där. Så att det känns som att det är väl också ett bra så här råd, känns det som, när man är mitt uppe i det här med att inte sova så bra, att så här, allt går över. Det blir annorlunda liksom, när de blir äldre. Nej, men så att det var väl, jag tycker ändå att det var hyfsat. Jag tror att det var jobbigare för mig under den första tiden med sömnen än vad det var för Edvin. För att han sov ändå hyfsat bra när han fick mat. Men jag gjorde ju som du, jag satt också klockan och gav honom mat. Egentligen utan anledning, för han gick upp ganska bra i vikt, men det var väl återigen min nojighet. Och fortsatte ge honom mat ganska länge, men sen var det ju faktiskt en klok vän till mig vid namn Lina Nygren som sa
Har jag sagt något klokt?
Ja, det har jag faktiskt. Han var typ kan ha varit med Oscar Vera också, men jag tror att det var Medvin när han var, jag kommer inte ihåg många månader han var, men vi fortfarande gav honom mat på natten, och ni bara, men sluta bara. Det kommer gå jättebra. Sluta bara. Bestäm dig bara. Sluta bara.
Högst vetenskapligt.
Inte alls, men det funkade ju.
Alla nu som lyssnar på det här, ta inte det som ett generellt råd. Sluta inte bara.
Nej, men han var ju past liksom, den här tiden när han behöver mat på nätterna. Jag ska inte säga exakt vilken månad det är. Jag vet inte. Det kanske, vi får se om vi kommer ihåg att fråga Cecilia det. Men när man måste äta på nätterna. Och då gjorde vi det.
Jag tror att det är 4-6 månader om de växer normalt och följer sin kurva. Liksom. Ja. Så behöver de inte äta på
nätet. Nej, jag tror att han var kanske 9-10 månader. Och sånt där. Så att han var ju liksom verkligen tillräckligt stor. Och ni var väl här och åt middag och du sa, ja men sluta bara. Och då gjorde vi det. Och det gick ju jättebra.
Var det så enkelt?
Ja, för oss var det just då i alla fall. För han var ju liksom, alltså det var ju en rätt rejäl kille. Han växte som han skulle. Han åt bra på dagen liksom. Så att han behövde ju inte, vilket gjorde ju att alla fick ju sova bättre. Mm. Han sov ju bättre för att vi inte väckte honom.
Vet du vad? Det slog mig att jag har gett det här tipset till en annan, till Robbans syster också. Hon påminner mig om det för ett kort stund sedan. Att det var så skönt när jag gav henne tillåtelse att sluta nattamma efter ett års ålder. Liksom. Och jag bara, och då sa hon, du sa bara sluta bara. Så när vi kom hem så slutade jag bara. Och det var så skönt.
Ja, men du ser.
Så ibland kanske man bara liksom behöver göra. Ja. Inte tänka så mycket.
Och lite så skönt när någon annan kommer och säger bara, men sluta bara. Okej. Okay. Ja, det behöver inte vara svårare så. Så att, nej men sömnen var, alltså i princip så sov han bra, men jag tror att det psykiska för mig var jobbigare, vilket gjorde att jag sov ganska dåligt under första tiden med din. Så kan man väl säga. Blev det annorlunda med Penny?
Ja, Penny låter ju som någon sån här superunge nu, men det sjuka är att Penny kom ju med en dygnsrytm.
Hon kom med dygnsrytm och hon slutade med blöjor själv innan hon fyllde 2. Vad är det här för barn?
Ja, jag vet inte, jag förväntar mig stordåd av henne.
Ja,
nej, men på riktigt så kom hon med en dygnsrytm, alltså från första natten när vi kom hem, eller första kvällen. Så när jag la henne liksom då vid 9-tiden då, 21 på kvällen liksom, då sov hon typ så här 5-6 timmar alltså för natten liksom, tills hon behövde mat. Hon kände liksom det själv, att nu ska jag vet inte om det spelar roll, hon är född på sommaren, Penny, eller Juni är född på vintern, jag vet inte om det liksom har någonting med ljuset att göra, men vi har aldrig haft en enda vaknat med henne. Liksom. Hon har alltid, från det att vi har lagt henne på kvällen, så har hon sovit för kvällen. Liksom, så länge som hon har kunnat för sin ålder innan hon ska ha mat igen. Så att säga.
Hur många tror du provocerar med detta uttalande, Lina?
Ja, jag hör ju själv. Jag blir lite provocerad av mig själv faktiskt. Speciellt eftersom vi väntar ett barn till och det är med största sannolikhet. Och nu räknar vi med att det ska vara så lätt igen. Liksom. Så att jag kommer ju få äta upp det själv.
Men tror du inte också att det kan vara ganska skönt att höra att det inte bara är så att man aldrig får sova med småbarn? Man får faktiskt sova. Alltså så här, ja. Både du och jag har ju ändå sovit ganska bra i jämförelse med väldigt många andra. Och vad vi trodde kanske innan vi fick barn.
Och liksom spannet här emellan från, alltså man vet ju liksom inte. Men man behöver inte förutsätta det värsta. Och man behöver inte heller tänka att om det inte blir det bästa alternativet så gör jag någonting fel. Liksom. Utan jag tror barnen bestämmer väldigt mycket själv. Och vi gjorde ganska lika liksom som med Juni, att med Penny ställde jag aldrig några klockor, utan hon när hon vaknade på natten och skrek till i sin spjälsäng då, hon sov på samma sätt som Juni. Så gick jag upp, ammade henne, rapade henne, och båda två har tagit napp, kanske jag ska också tillägga, och gav henne nappen och la henne ner i sin säng och så somnade hon. Den allra första tiden tror jag i och för sig att vi la henne i vagnen, inser jag nu, för jag stod och har stått och liksom vissat lite i vagnen för att hon ska sova även på natten så att säga, men sen ganska tidigt snabbt så har vi bytt till spjälsäng.
Vi hade ju sån här på, jag kommer inte ihåg, på Oscar Leveras säng, sån här vissan lulltassar så att man kan gunga dem.
Just det, det har jag hört om, det har jag aldrig haft själv, men det låter ju väldigt smidigt.
Ja, det hade vi, det tyckte jag faktiskt var ganska bra. Det är som små runda bollar nästan man sätter på spjälsängsfötterna. Liksom. Det blir lite som man kan vagga lite grann. Det var faktiskt ganska bra.
Just det. Nej, men om man ska liksom så här försöka sammanfatta liksom någonstans småbarnsperioden med sömn, så för oss, för min del eller för våran del, vi har ju fattat gemensamma beslut i det här såklart. Så för oss har det handlat mycket om att se till att hela familjen ska få sin sömn. Det är liksom prioriterat. Och det var därför vi flyttade ut henne från min säng. Och det här gör ju alla också. En del tycker det är supermysigt att ha dem i sängen. Och ha dem där från att de föds upp till flera års ålder. Liksom. Och det är ju liksom helt okej såklart. Man får göra så som man vill. Liksom. Men för att vi skulle fungera i vår familj så... Då la vi henne tidigt. Båda barnen har vi lagt tidigt i spjälsäng, men i vårat rum. Också ganska tidigt, alltså från det att jag har gått från 3 nattamningar till 2 nattamningar till 1 nattamning. När vi var nere på 1, då har vi också flyttat över deras spjälsängar till egna rum. Mm. Och då har jag upplevt att både deras och våran sömn har blivit ytterligare bättre.
Ja.
För när de ligger och sover här och man själv ska smyga in i sovrummet liksom, så, och ska försöka lägga sig, så räcker det med typ att man vänder sig i sängen med duntäcke så vaknar de. Liksom.
Så.
Ja. Och då, jag upplever att de också har sovit bättre. Och i början så har vi haft med såna baby watch liksom, i vårat rum, så att man verkligen, man är alltid lite orolig, kommer jag höra om och vaknar och sådär. Men jag sover extremt lätt, har gjort sedan jag fick mitt första barn. Så jag hör typ bara om hon vänder sig om i sömnen. Liksom.
Ja, då blir så, det bra.
Nej, så typ från 6-8 månaders ålder så har vi lagt dem i eget rum liksom, i sin spjälsäng för natten. Och sen så när de har, om de har krånglat eller sådär, då har de alltid fått komma in i vårat sovrum, och det gör ju Penny fortfarande liksom.
Ja.
Så att vi har liksom 3 ledord liksom, och det är kärlek, trygghet och rutiner.
Ja,
liksom.
Eller alltså, sova.
Ja. Nej, men så här, vi ska aldrig tumma, för jag vet att med Juni så var vi extremt, när hon väl började bli lite äldre sen kom in i den här vad heter den fasen,
andra separationsfasen.
Precis, när hon liksom började längta, vi hade inte riktigt bra koll på den kan jag säga, så att hennes sömn förändrades väldigt tydligt, hon ville bara vara i våran säng, och då försökte vi liksom lösa det med att nej, nu ska vi inte skämma bort henne liksom. Nu ska vi visa vad är det som har hänt här, nej nu hon försöker bara, nu ska vi minsann visa här med tydligt föräldraskap att hon ska sova i sin säng, punkt liksom.
Mm.
Och det funkade ju inte bra liksom, såklart, för hon gick igenom en otrygghetsfas, så hon behövde oss liksom. Och där lärde vi oss efter typ 3 nätter av skrik. Liksom. Och då tog vi in henne i vårt rum och sen så blev allt som vanligt igen. Liksom.
Ja.
Och så sov hon där typ ett par veckor och sen så kunde vi, så började hon sova i sitt rum igen. Liksom.
Det är så mycket att hålla reda på liksom, också.
Ja, ja, men man får ju liksom ta, jag tror att det är svårt, för så trodde vi med första barnet, att nu bestämmer vi att nu gör vi så här och så funkar det och sen så är det så. Mm. Liksom. Men så är det ju verkligen inte, det ändras ju hela tiden. Liksom.
Ja. Ja, ah, gud.
Ja. Jag vet inte, vi kanske ska prata lite kort om lite äldre barn också då. När de blir... Hur gör ni med era rutiner nu?
Jag måste bara säga hur det var med oss. För det lät ju som att vi hade en picknick med Edvin. Och vi hade i sig ganska enkelt moskervera. Eller enkelt, men alltså, de har också sovit hyfsat bra. De har ju alltid varit 2 och de är dessutom flaskbarn. Så att det har ändå varit ganska mycket vaket på nätterna. För att de ska äta och sådär när de var små. Men när de var inne i sin andra separationsfas, det var inte kul kan jag säga. Då fick de flytta till, för de har ju alltid sovit ihop och i samma rum och så här, men då fick de flytta till olika rum och de var typ vakna hela nätterna och man kunde inte lämna dem. Och alltså det var, usch vad det var jobbigt. Jag vet att vi ställde in Veras spjälsäng i liksom ett rum som vi har lite som förråd här hemma, och så fick man typ så här sitta bredvid på någon pall och man försökte så här palla upp med några kuddar och satt där och så här klappa på honom och försökte få honom att sova. Och, usch, nej, det var en jättetuff tid. Så att, har vi haft det bra för övrigt så var de månaderna ingen picknick.
Mm.
Men nu är det ändå ganska bra tycker jag med sömnen här. Vi sover ju, ja, det här pratade vi om någon, när du sa att dina barn nu sover i varsitt rum och ni har bra läggningsrutiner, så berättade jag om våra nätter ser ut. Men ofta så sover vi ganska bra, men det är också lite oklart vart man vaknar på morgonen. Så kan man säga.
Just det.
För Oscar och Vera har ju nu en typ 1,20 säng plus en så här 90 säng i sitt rum som står ihop. Så att det är ju väldigt mycket säng. Där nu alla 3 barnen oftast somnar. Och så somnar jag och Peter i våran säng. Och sen så är det lite beroende på vem som vandrar först. Liksom. Det är oftast inte jag och Peter som vandrar någonstans, utan det är något barn som kommer och vill sova hos oss. Och ibland kommer det bara ett barn och sen sover vi med ett barn här. Och det funkar ju bra. Eller så kommer det 2 barn och då är det någon av oss som går in och lägger oss och Oscar och Vera och sådär. Så att vi har inte... Så länge vi får sova bra och vi känner oss liksom pigga på dagarna, så har vi sagt att då tänker inte vi göra några förändringar. Då får det vara som det är. Liksom. Det är ändå grundinställningen. Så länge vi sover så...
Ja, men det är en lösning. Bara. Det är det som funkar liksom för er.
Så, att, så har vi det nu. Det är inte så
har ni liksom tider som ni följer eller kvällsrutiner som ni gör varje eller ser det olika ut?
Nej, inte så jättemycket faktiskt heller. Det är ju mer på
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vardagarna. Nu är man ju inne i det här semestermodet, så det är kanske det också, glömma bort mig på vardagarna, men, men oftast så tittar de lite på tv på kvällen, och sen så nu har vi börjat läsa lite böcker igen. Vi har varit lite dåliga på att läsa. Jag gillar ju det här med att läsa böcker på kvällarna, så jag hoppas att vi kommer tillbaka lite i den rutinen, för det är ganska mysigt att ligga uppe i liksom deras rum här uppe och läsa en bok innan de ska sova.
Mm.
Jag testade faktiskt den här kaninen som inte vill sova, den ljudboken, ja, under en period.
Ja.
Jag tyckte att den var, funkade ganska bra.
Man du kunde somnade ändå, eller?
Ja, typ. Nej, man kunde ha lite så här mörkt i rummet, man behövde inte ha så mycket så här läslampa och så där som man behöver när man läser bok. Och, ja, men det var ganska harmoniskt. Jag vet inte riktigt varför jag slutade, men ja. Så att, nej, inte jättemycket. Hur gör ni?
Nej. Ja, men vi försöker ju ha ganska fasta rutiner liksom. Vi, ända från att de tills att de kom i princip, alltså, så har vi försökt att hålla det här vid 7 liksom. Ja. Vid 7 så ska vi sova, och det gör liksom även äldsta tjejen 4,5 fortfarande.
Mm.
Och då sen har ju såklart rutinerna sett lite olika ut beroende på hur gamla de är, men vi har liksom ändå försökt från ganska tidigt ålder liksom, att göra ungefär likadant den sista timmen innan läggdags mellan 6 och 7, för att de ska förstå att nu, och det har funkat väldigt bra för oss, att de förstår, alltså ganska tidigt så förstår de förstår, okej, nu tar vi ett bad, sen äter vi, och sen gör vi det, sen är det pyjamas, och sen sjunger vi lite, och sen, alltså, så här, det har funkat ganska bra liksom. Sen har vi två ganska olika barn. Vår äldsta tjej, hon vill inte ha kroppskontakt och närhet. När hon var liten och skrek in i sitt rum, då bar vi över henne till oss. Och sen så tog det liksom 30 sekunder, sen la hon sig med huvudet neråt i sängen. Och sen tog det 2 minuter till, sen satte hon sig upp och sa Junis rum. Och då skulle vi bära över henne tillbaka igen till sin säng. Så, och medan den andra är väldigt, väldigt trygghetssökande och vill ha väldigt mycket fysisk närhet. Så de är väldigt olika, och där får man ju också se till att man har olika lösningar för deras olika behov. Så att
ja,
säga.
Verkligen.
Så vi har verkligen gått ifrån att så här, när de var jättesmå så har vi vissat dem i famnen, eller ja, vi har vissat dem i famnen tills de har somnat i famnen, och så har vi lagt ner dem försiktigt i spjälsängen. Tills att vi har så här, precis innan de somnar så har vi lagt ner dem i spjälsängen, tills att vi har vissat lite och så har vi lagt dem vakna i spjälsängen. Tills att vi har vi gjort kvällsrutiner, och så har vi lagt dem i sin säng, och så har vi suttit på en stol bredvid.
Mm.
Till att vi har så här, sagt till dem när de är äldre då, lagt dem i sängen, säger att mamma och pappa sitter utanför. Alltså till slut så lär de sig lite dag för dag att somna själv helt enkelt. Det är ju där det handlar om, att de ska känna sig trygga och tycker att det är mysigt att sova liksom.
Ja.
Det har varit väldigt viktigt för oss att vi gör sovstunden till en mysig stund liksom.
För det tycker jag många säger också, att så här, om man somnar på ett ställe och vaknar på ett annat så blir det läskigt, men man ska somna och vakna på samma ställe. Jag vet inte om det stämmer, men det känns logiskt på något sätt, alltså, att man kan tänka på sig själv. Om jag somnar på ett ställe och så skulle jag vakna upp någon annanstans, så skulle jag bli ganska rädd.
Ja, det är ju lite läskigt.
Jag vet inte.
Nej, men och det gör, alltså idag, vi har liksom aldrig bråk här hemma. Vi sa det faktiskt igår kväll när vi hade lagt barnen, så sa vi har aldrig bråk om sömn här. Vi har nästan aldrig haft det. Våra barn protesterar aldrig när vi säger att nu är det dags att ta på sig pyjamas. De gråter liksom aldrig när vi bär upp dem. Och de, ja, men de kämpar liksom aldrig emot, även om läggningen med Penny tog en timme igår liksom. Hon var extremt pigg när vi la henne, men klockan var 7 och då går vi oftast upp ändå liksom. Nej, hon var kanske 7:30, men hon var pigg i alla fall. Men hon ändå, så bråkar hon inte och slåss och skriker och försöker ta sig upp och sådär, utan hon ligger kvar i sin säng och så försöker hon, man ser att hon försöker, men det går inte så bra liksom. Men hon, och det är jag väl, det är typ en av de mest sakerna jag är mest stolt över i vårt föräldraskap, att vi har liksom lyckats ändå göra deras sängar till så här mysiga och trygga ställen. Liksom.
Ja. Ja. Och man säger ju också vikten av så här rutiner generellt hos barn verkar ju vara ganska starkt. Liksom. Jag vet inte hur vetenskapligt belagt det är, men det känns ju som att desto mer rutiner man har, desto liksom,
här är vi riktiga rutinfascister. Här, här håller vi oss. Det.
Ha, ja. Men det känns som att vi har ganska mycket frågor till Cecilia ändå, alltså, även om det inte finns så mycket vetenskap, så träffar vi ju, som vi har sagt, väldigt mycket
föräldrar. Men det kan vara skönt att bolla lite av våra tankar och våra funderingar. Och sen tänker jag också så här, jättegärna tips ifrån lyssnare som har lyckats få in bra rutiner, och vad ni gör när ni lägger era barn, eller om de vaknar mitt i natten, eller vad ni gör liksom, eller vad ni tycker är svårt.
Det tycker jag.
Ni får jättegärna kommentera i våra sociala kanaler, Life with Kids under poddavsnittet, eller skicka mail till oss så vi kan ta del av fler tips som vi kan dela med oss sen i nästa ände. Så att säga.
Ja, men absolut. Ska man mejla till podcast@lifewithkids.se då kanske?
Är det, ja, men det låter väl som en bra idé.
Och så åker vi och träffar Cecilia.
Ja, men det gör vi. Ha?
Vi hörs om en stund.
Ja.
Hej, hej.
Hej.
Jaha, och nu sitter vi hos Cecilia. Hej!
Hej!
Vad roligt att vara här.
Kul att ni är här.
Kan inte du berätta lite om dig själv innan vi börjar?
Jo, jag heter Cecilia Chrapkowska och jag är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin. Och jobbar på Alva barnklinik i Stockholm. Vid sidan om det så forskar jag en del om vaccinationer. Och är författare numera och släpper en bok i höst om... eller slut av sommaren kan man säga. Om praktika för blivande föräldrar heter den. Och den tar upp vad man ska tänka på under graviditeten. Mat, sömn, myter, vaccinationer, lite annat.
Det låter som något att hålla sig i när det blåser.
Den väntar vi på.
Ja, vi hoppas det.
Ja, och du har ju också din blogg.
Ja, just det. Barnakuten.nu. Som jag har skrivit tidigare. Mm. Men som fortfarande har ganska mycket... besökare.
Mm, och där vet jag att barns sömn, det är ett hett ämne där.
Det är ett stort ämne. Som har fått mycket faktiskt social spridning när jag har skrivit artiklar om det. Kanske inte det som är mest liksom Google-träffar på, men det engagerar.
Ja, men alltså det gör ju det. För sover inte barnen och inte man själv, då blir ju ingenting bra. Så det känns ju som ett så här fundament för att livet ska fungera. Det är ju det här med sömnen.
Precis.
Ja, och sen finns det ganska lite, tycker jag, att som har gjort en del research. Så det finns väldigt lite källor liksom, till barn. Ja,
det kan man lugnt säga. Ja. Det finns väl ungefär 4 studier som har försökt studera sömnmetoder. Och de har studerat lite så här 5-minuters liknande metoder. Jag tror att 2 av dem hittade en viss positiv effekt av metoderna. Den tredje sa att det var ingen som klarade av och typ låta barnet skrika 5 minuter, så att vi kan inte utvärdera det. Och den fjärde hittade ingen effekt. Ungefär så.
Ja. Ja.
Så att nu har vi inget att prata om. Det finns egentligen inga fakta.
Nej, men
det är ju en stor sökorsak här på barnakamottagningen kan man säga. Mm. Och även på barnakuten. Alltså folk blir så desperata att de kan komma in mitt i natten bara för att ungen inte sover och inte har gjort det på så länge, att man inte står ut med livet.
Liksom. Ja, man kan verkligen förstå det. Men ska vi backa lite då? Vi kan börja med att prata om en sömncykel, tänker jag. Alltså barns sömncykel. Hur ser den egentligen ut?
Ja, alltså när barnen ligger i magen, då fattar de ju inte riktigt vad som är natt och dag. Ja. Så då sover de i liksom 40 minuter, så är den vakna en stund och så sover de och så är den vakna en stund dygnet runt. Det kan man ju känna om man har varit gravid att de sparkar inte lika mycket i sådär 40 minuter och så sparkar de mer och så inte. Sen när de kommer ut så är det ju tyvärr inte så. Det var ju lite unintelligent design skulle jag säga. Att det inte var ett program som sattes igång med en dygnsrytm på en gång.
Det hade varit fint.
Det hade varit jättefint, för som vuxen så är man ju sedan ganska många år inskolad i en dygnsrytm när man vill sova ostört på natten, åtminstone 6-8 timmar och sen sova vaken på dagen. Så funkar inte spädbarn. Och de måste ju tyvärr i början även äta på natten. Första kanske 4 månader eller något åt det hållet. Mm. Och det menar jag inte att den som har en 3 månader som slutar äta på natten ska känna sig orolig, utan de ska bara tacka högre makter för att de råkade få en som bebis. Men,
ja. Ja, bra.
Men varför sover vi? Vad händer liksom i kroppen när vi sover? Varför är det viktigt?
Ja, det är en jättespännande fråga. Det är inte riktigt mitt forskningsområde, men jag är ju övertygad om att det händer väldigt mycket biologiska processer i kroppen och inte minst i hjärnan när vi sover.
Mm.
Så att det är nog helt nödvändigt att sova. Och det kan man väl säga att även om spädbarnens sömnmönster över dygnet inte passar deras föräldrar särskilt bra, så ser de ju alltid till att få den sömn de behöver.
Mm.
Utan det stora, det kan man säga att det förekommer ju i princip inte med barn under ett halvårs ålder som inte får tillräckligt med kvalitativ sömn. Däremot så är det ju oerhört vanligt med föräldrar som inte lyckas få sömn, eftersom föräldrarna inte bara plötsligt kan gå över till att sova 40 minuter, vara vaken 20 minuter, sova 40 minuter. Ja, så där som man kan få så här checka råd liksom, om att så här, ja, försök sova när bebisen sover. Jag har inte lyckats, kan jag säga.
Nej, men alltså, jag kommer ihåg när Oscar och Vera föddes. När vi kom hem från sjukhuset, då så slog det mig hur lite jag sov när Edvin föddes. Mm. Och jag fick typ panik. Bara, nu har jag 2 barn.
Uh-huh.
Jag kommer inte få, alltså, så här, på riktigt. Jag fick typ hjärtklappning och bara, jag kommer aldrig mer få sova. Uh-huh.
Men synkade de eller gjorde de inte det?
Alltså, jag fick ju köra med stenhårda rutiner. Uh-huh. Alltså, så här, när ni måste sova samtidigt. Och till slut funkar det. Inte, ja, men 9 gånger av 10 så sov de ju samtidigt. Och åt samtidigt. Annars hade jag inte överlevt.
Nej. Och typ öronproppar som man inte hör om de inte sover på natten. Typ.
Ja, det är svårt att vara, alltså, det bästa världen hade jag kunnat gå till ett annat rum.
Mm.
Så.
Men
de är ju 2, så det är svårt att ta hand om dem själv.
Ja.
Vi har ändå förmånen att vara 2 i vårt förhållande, men vi hade ju också, det här ska vi inte prata om i den här podden. Men,
ensamstående med tvillingar har vi stor medkänsla för.
Verkligen.
Absolut.
Mm.
All respekt.
Ja. Hur mycket kan man påverka barns sömn då? När de är små?
Ja, ganska lite kan man säga. Jag tror att det är väldigt mycket att det kommer inifrån barnet själv, hur det är skapt faktiskt. Och vissa barn är ju skapta så att de ganska snabbt skaffar sig en dygnsrytm och kanske bara äter någon gång på natten eller kanske 2. Och däremellan sover det mesta mellan 9, 10 och 6. Men en del barn gör ju inte det. Och sen blir man ju lite lurad av att då, om man har ett sånt där barn som skaffar sig en dygnsrytm ganska snabbt och så har man gjort någonting, så kan man gärna gå och berätta om hur bra man var. För folk. Och det kan man kanske...
Man har knäckt systemet.
Liksom. Man har knäckt systemet och sen så nästa gång när man får ett barn som funkar på ett annat sätt så bara fan, okej, det var inte jag. Det var
eller så går barn. En vecka så har barnet ändrat sig. Så...
Precis. Inte särskilt mycket. Det finns ju några få vetenskapliga studier på sömnmetoder. Och de har i princip gått ut på att man har testat metoder där man dels har informerat föräldrar om det här med barns sömn och att man inte behöver vara orolig. Och sen så sagt åt dem att de ska ha lite nedsläckt i rummet på kvällen och gärna göra kvällsrutiner så barnet känner igen sig. Och sen lite så här 5 minuters liknande metoder att om de börjar gråta så ska de få gråta i 5 minuter. Och sen ska man först då gå och klappa lite på dem. Jag tror att det var så att 2 av de där studierna visar en viss positiv effekt. Den tredje säger att det var ju ingen... eller absolut inte tillräckligt många som stod ut med att låta barnen skrika så att de kan inte dra några slutsatser, och den fjärde såg ingen effekt. Och vetenskapligt sett är det, man har inte lyckats visa någon konsistent effekt kan man säga.
Mm.
Så får man väl tänka sig att de som lyckas med olika sömnmetoder får man vara glad för deras skull.
Ja då, precis, men de kan gärna få liksom vara lite ödmjuka inför de som har större problem kanske.
Absolut.
Hur mycket behöver barn sova då?
Det är nog ganska individuellt, tänker jag. Jag ser ju friska spädbarn som enligt föräldrarna sover allt mellan kanske 11 och 23 timmar per dygn första levnadsmånaderna. Sen framåt förskoleålder så blir det mindre och mindre och de samlar sin sömn på natten. Och det är väl ganska klassiskt för någon ettåring att man somnar vid 7:30 och man går upp klockan 7 på morgonen, att man sover sådär 12 timmar.
Mm. Är sömn på dagen och natten lika liksom betydelsefull för kroppen?
För spädbarnet absolut. Mm.
Det spelar ingen roll liksom.
Nej, det är jag helt övertygad om. Mm. För den vuxna är mer osäker faktiskt.
Mm. Men kan de sova för mycket då? Barn. Ska man vara orolig? Ibland har man ju många som är oroliga tvärtom också. Att nu har han sovit 5 timmar i sträck. Och...
Nej, det tycker jag inte. Det är ju, om det är ett markant skillnad att man brukar ha ett barn som vaknar var tredje timme och vill ha mat och så plötsligt är barnet i princip oväckbart och har sovit 5-6 timmar och inte går att väcka, då får man komma in till barnakuten för det kan faktiskt vara en väldigt allvarlig sjukdom. Mm. Men om man å andra sidan har ett barn som brukar sova 3 timmar och sen har det gått 5 timmar och så när man petar på ungen så väcker den och eller vaknar och är pigg och vill ha mat, då är det ju inte ett sjukt barn. Nej.
Men när ska man börja styra? För det känns ju som att man vill ju ändå komma till den här magiska gränsen när de sover mer på natten än på dagen.
På dagen, ja.
Så den här panikkänslan hos föräldrarna kan lägga sig något. När kan man börja styra den?
Jag tänker att man redan från början kan faktiskt ha det lite mer nedsläckt på natten och mer upptänt på dagen. Och på så vis och vara lite mer aktiv i sitt pratande med barnet på dagen och lite mer tråkig på natten. Mm. Så att barnet successivt vänjer sig vid att det faktiskt finns en skillnad mellan natt och dag. Det tycker jag man kan börja med liksom, från BB om det är så. Mm. Behöver man ju, om man har ett barn som är uppe mycket på natten, så behöver man ju dela det med någon annan. Om man är två föräldrar tycker jag absolut man ska dela rättvist. Den här idén om att liksom den ena ska gå till jobbet och därmed inte kan vara uppe på natten och den andra som är hemma med barnet absolut ska vara uppe på natten, den har jag ingenting för. För att det finns väl i princip inget jobb som är så viktigt som att ta hand om barnet.
Mycket
och
bra.
Om man nu är ensam i sin relation så kan man ju kanske inventera sin släkt och familjesituation och se om det är någon som kan hjälpa en ibland. Om det nu inte är så att man har råkat få ett jättelätt barn eller har jättelätt själv för att sova på dagen och inte ser några problem. Mm. Sen är det väl bra också, tänker jag, att ganska tidigt om man vill införa någon sorts... Man brukar ju så småningom lära känna sitt barn och se att så här, ja, men de kanske alltid äter vid 7-tiden och vid 8-tiden så blir de lite dåsiga och somnar. Och då kan man ju kanske lägga dem i sin spjälsäng eller på sin madrass eller vad man nu ska låta dem sova på. Och i pyjamas och så börjar natten liksom. Mm. Men det är ett barn under ett halvårs ålder är liksom, har inte jättestor förmåga att liksom lära sig saker på det sättet. Men man kan anpassa sina rutiner om de alltid är lika. Liksom.
Ja. När jag fick mitt första barn så hamnade vi, jag kommer inte ihåg vilken ålder det var, men vi hamnade där och vi började fundera på om vi skulle börja dra ner en sovning på dagen för att hon skulle börja sova liksom bättre på nätterna. Mm. Och då pratade jag med två stycken äldre kvinnor, kan jag väl kalla dem, för att fråga om råd. Liksom. Och då sa den ena, de sa precis tvärt emot, den ena sa, hon kan inte sova så mycket på dagen, för då, om du drar ner det, då kommer hon sova bättre på kvällen. Medan den andra sa, sömn föder sömn. Om hon sover mycket på dagen, då behöver hon sova mycket, då kommer hon även sova mycket på kvällen.
Hur var det med ditt barn då?
Ja, men i mitt barn fall, så när hon behövde sova, då sov hon mycket, både på dagen och på kvällen. Så att säga. Men jag vet inte, man får såna konstiga råd och så vet man inte riktigt var kommer de ifrån och vad stämmer här.
Ja, jag skulle tro att det här antagligen var de här äldre kvinnornas egna erfarenheter och sina egna barn.
Mm. Antagligen.
Ja. En sak som jag tycker vi ska nämna, det finns i princip bara en sak som är viktig när det gäller spädbarnssömn, och det är att de ska sova på rygg. Mm. För det är väldigt skyddande mot plötsligt spädbarnsdöd. Det har varit väldigt klassiskt under århundraden, tror jag, att barn sover på rygg, gärna lindade och fastbundna och sådär, men sen någon gång, jag vet inte vem det var, när det var egentligen. Men så kom man på att soldater som hade blivit skadade, om de låg på rygg så kunde de ju, och kräktes när de väntade på sjuktransport, så kunde de ju dö av sitt eget kräk. Då fick man för sig att, och så kom man på det här framstupa sidoläget, och då fick man för sig att, att det där gäller nog också spädbarn. Och så började det spridas råd då, och BBC gav ut de där råden också och så vidare, om att man skulle lägga barnen på mage för att sova. Och det där var väldigt lätt för folk att ta till sig, för att barnen sover mycket bättre på mage.
Det är inte så, inte så länge sedan heller, va?
Nej, det är inte så länge sedan.
Och på 80-talet var det, för jag vet att min mamma har sagt till mig att hon fick ju det rådet. Men bara, det kändes onaturligt, så du fick ligga på ryggen då.
Ja, vilken tur. Och då, ja precis, där sitter du. Och det gör vi ju även vi som fick ligga på mage, de flesta av oss. Men plötsligt spädbarnsdöd ökade då markant. Så att det var som värst, att det var 150 barn om året eller någonting som dog i, eller 180 till och med, som dog i plötsligt spädbarnsdöd. Det var en epidemi liksom.
Hur många är det idag?
20. Och då såg man, det var nog australiensare eller nyzeeländare som kom på det, att det här verkar vara liksom att man sover på mage. Och så var det två stycken svenska barnläkare som nu är i en årsrik ålder, som vissa vill säga. Så Göran Wennergren och Hugo Lagercrantz heter de, som snabbt såg till att de här råden implementerades på bred front i Sverige. Så man kan se i den här statistiken att det bara går ner. Och det var början av 90-talet. Det kanske var 92 eller något sådär, att det liksom bara gick ner från 180 till 60 nästa år, och sen bara 20, och sen har det legat där.
Många är väldigt oroliga för det här med andningsstopp eller plötsligt spädbarnsdöd under när barnet sover, vilket också bidrar till att när väl barnet sover så vågar man liksom inte slappna av och sova själv när de är riktigt, riktigt små.
Nej.
Jag vet, någonting som har blivit ganska vanligt nu är ju andningslarm. Vad tycker vi om det?
Jag tycker att andningslarm, det använder vi ju från sjukvården på barn som har ökad risk för andningsstopp. Och det jag har absolut träffat föräldrar som berättar att andningslarmet har gått igång och att de har ruskat igång barnet och att de har hjälpt. Men jag har tyvärr också träffat barn som har dött med andningslarm på sig och de inte har funkat. Så att det är ingen garanti.
Ny marknad för liksom,
och det här allmänheten. Det här har ju ändå varit medicinskt utprovade medicinsk, liksom, produkter som är andningslarm. Jag skulle säga så här, att om man vill köpa ett andningslarm själv och sover bättre av det själv, så gör man det. Men man får absolut inte ha det som ett alternativ till att sova på rygg. Man ska sova på rygg. Barnet ska gärna sova i egen säng också första tre, eller inte egen säng, men egen bädd i alla fall, första tre månaderna. För annars är det är inte alls lika stor riskökning som att sova på mage, men det är ändå en viss riskökning för plötsligt spädbarnsdöd av att dela säng med de vuxna.
Beror det på värme, eller vad kan, eller vet man vad det beror på?
Nej, man vet inte vad det beror på. Men, och då har man ändå liksom försökt rensa ut, så att jag menar, om man är en så här full, överviktig, rökande förälder som sover i en liten bäddsoffa med barnet då, och går på mediciner, då är det jättestor risk att man råkar ligga ihjäl barnet. Utan det här, man har gjort studier där man har rensat ut liksom allting lika, allting låg risk för plötsligt spädbarnsdöd, utom att man samt delar sover säng eller inte. Och så är det faktiskt en riskökning. Så att någonting man kan göra om man har barn som bara kan somna om man ligger bredvid dem, är faktiskt att man har en madrass på golvet där man nattar barnet, och sen så smyger man iväg själv och lägger sig i föräldrasängen.
Ja, för det är ju inte helt enkelt med de här minsta barnen, för de vill ju gärna ligga på och det ska ammas om man gör det, eller hur det nu ska vara. Liksom.
Ja, det där med spjälsäng kanske funkar hos vissa, men hos de flesta av mina kompisar har det nog varit en klädhängare snarare än en
sovplats. Vi hade en sån här som var, liksom, som var som en halv spjäl, som saknade en sida, som man satte emot.
Ja.
Det tyckte jag var ganska bra, för då hade man ändå, kunde man ha en arm där. Liksom,
ja, men precis. Låg, och så kan man så puffa bort dem där. Man kan nästan ligga den och amma. Liksom.
Ja, nu har ju inte jag ammat några barn, så jag vet inte hur det är. Men,
men det har jag gjort. Ja.
Men när de blir lite äldre då? Jag tänker, det är också
från 3 månader så kan man sova vad man vill, för att då är liksom plötsligt spädbarnsdöd risken över. Och då kan de ju också vända sig, så att då ser man inte någon, då nattar man dem som det funkar. Liksom.
Det är första 3 månaderna som är liksom.
Och sen spelar det, jag tänker bara om man ska liksom lyfta upp de här samsovning eller sova i egen säng i samma rum eller sova i eget rum när de blir lite större sen. Spelar det någon roll egentligen? Det är ju väldigt många som frågar om det. Hur gör ni och när bör de? När borde de?
Ja, men jag tycker det, alltså, jag tycker allting utom att man ska sova på rygg första 3 månaderna helst i egen säng, helst i samma rum som föräldern också om man har utsett. Mm. Allt annat är faktiskt privatsaker.
Mm. Man gör det som funkar. Liksom.
Man gör det som funkar. Och mm. det kan vara olika saker som funkar olika gånger. Och ofta är det så att, att barnen, även när de har lärt sig sova i egen säng, när de blir oroligare i perioder, så kommer de tillbaka och kryper tillbaka till föräldrasängarna. Mm. Och riktigt allvarligt sjuka barn, de går ju och sover i föräldrasängarna när de är 10 och 12 också, kan jag säga. Mm.
Ja, det där är ju ganska skönt att höra, att det påverkar egentligen inte sömnen hur vi sover. Alltså förutom de första 3 månaderna. Sen gör man som man vill.
Mm. Ja.
Egna rum, samma säng, ja. Varsin säng.
Mm. Det som funkar.
Mm. Skönt.
Bra. Ska vi gå in lite på kvällsrutiner då? För det finns ju ändå saker man kan göra för att faktiskt lugna ner ett barn som har varit uppe i varv och sprungit runt eller krypit runt eller varit liksom så här med och lekt och haft kul och stojat runt. Och, och sen ska man, när det börjar bli dags att sova, då vill man ha in dem i ett annat mode.
Ja, men lite.
Ja, hur kan man tänka kring kvällsrutiner, tänker du?
Tycker att en sak som brukar vara bra är ju att ha skärmstopp någon timme före sänggående.
Mm. TV, iPad, telefon.
Ja, bara för det så finns det ju säkert föräldrar som nattar alldeles utmärkt framför tvn, och då kan man fortsätta göra det.
Mm. Men inga förbud här.
Inga förbud. Okay. Men som ett generellt tips så kan det vara en bra idé. Många blir lugnade av bad, om man har badkar eller så. Och då tänker jag inte egentligen för att man måste bli så himla ren varje dag, men för att det kan vara sådär lite lugna ner. Sagoläsning, lite sjunga, lite ramsor, lite vad som funkar, kanske det som ens egen föräldrar gjorde för dig liksom.
Nu har jag en fråga, för att hemma hos oss tycker jag att det är så här, om barnen blir trötta och det känns som att men nu borde vi gå och lägga dem för nu är de liksom trötta, och så händer det någonting så att det drar ut lite på tiden, och så har det gått en kvart, 20 minuter, då är de liksom som nyvakna och jättepigga.
Ja, då har sömntåget redan liksom passerat.
Precis så brukar jag säga då. Nu har sömntåget gått, nu är det kört. Liksom. Ja. Är det så? Är det något som har hänt i liksom huvudet på dem då, så att de faktiskt är pigga? Kan man missa sömntåget? Liksom?
Jag tror det. Jag tycker att det verkar komma sömntåg med en timmes mellanrum eller någonting. Ja. Så tycker jag att det är för mig också. Liksom. Mm. Det kommer sömntåg. Missar man det så måste man vänta på nästa.
Extremt frustrerande. Alltså.
Precis.
Mm. Men det är så. Liksom
jag har ingen vetenskap. Jag har bara erfarenhet.
Ja, men det kan vara gott nog att jag inte känner mig så ensam.
Ja.
Men det där kommer jag ihåg första, med min första barn när hon var en liten spädis också. Att hon blev ju till slut, jag tänkte nog att nu kanske hon behöver sova. Och sen så, men sen så gjorde vi någonting annat och så där som det var. Och då märkte jag, sen blev hon liksom bara gnällig. Alltså hon blev lite så här, överstimulerad är ju ett liksom starkt ord, men det blev för mycket för henne. Ja. Och det gick inte varken lugna eller trösta.
Hon var trött men inte sömning.
Ja, och det kanske är lite samma sak, fast de är större och de uttrycker det på annat sätt. Liksom. Ja.
Nej, ibland kan jag tycka att de känns pigga. Alltså det är antingen så slår det över att de blir övertrötta. Mm. Det tycker jag märker mer på min snart 5-åring än på de minsta.
Mm.
Att då blir han ju liksom så här, han vet inte, han vill bara krypa ur sin egen kropp. Liksom.
Mm.
Men däremot mina 2-åringar, de blir mer så här. Mm. Det är som att de startade om bara. De var jättetrötta på att somna och sen så bara tjoff, säger
power nap.
Fast de har ju inte så, och så extremt störigt.
Mm.
Okej, men då var jag inte ensam. Det var ju skönt.
Mm. När sömnen krånglar då? Det kan ju vara så. Man har lyckats få in en bra rutin där som man kör. Och sen så funkar det i en dag, en vecka, en månad. Och sen så bara som över en natt så...
Så växer barnet.
Ja,
har du märkt det?
Ja, absolut.
Nej, men helt plötsligt så fungerar ingenting längre. Vad är det för orsaker? Är det bara att de växer helt enkelt?
Eller? Jag skulle säga att det är att de växer. Det finns ju någon bok som var väldigt poppis för några år sedan, den här Växa och upptäcka världen, som menade att alla barn hade utvecklingsfaser och då lärde de sig väldigt mycket och i samband med det blev de krångliga.
Mm.
Det tycker jag är ett bra sätt att tänka, i alla fall.
Mm. Och att krånglighet är bra för det tyder på utvecklingen.
Ja, det är en tröst liksom.
Mm. Mm. Man gör inget fel, utan det är så här.
Det händer bra saker där bakom, men jag får ta skiten på utsidan ett tag.
Men kan det finnas medicinska eller fysiska förklaringar när barn har problem med sömnen?
Ja, och det vanligaste i småbarnsåldern skulle jag nog ändå säga endera av 2 saker. Är ju antingen att man har en förstorad körtel bakom näsan som gör att man får inte luft genom näsan. Mm. Och då så har man ett barn som snarkar mycket, som munandas på natten och kanske även får andningsuppehåll. Då ska man absolut se till att man får komma till en öronläkare som får titta på det. För finns det en sån körtel så kan de skrapa bort den och då får man ett nytt barn sömnmässigt.
Oj. Och det upptäcker man ganska tidigt då?
Ja, det kan alltså, andra levnadshalvåret eller kanske vanligare under andra året.
Mm. Mm. Så snarkningar kan man hålla lite utkik efter. Om
det ordentliga vara. Snarkningar och liksom dålig sömnkvalitet på det sättet kan man hålla utkik efter. Det andra är väl förkylningsastman eller astman hos barnen. Så barn som hostar hela nätterna, som har förkylningar som aldrig går över och går i varann liksom, för det bara blir så mycket hosta. Mm. Det kan vara förkylningsastma. De kan sova jättemycket bättre om man ger dem astmamedicin. Mm. Och då söker man barnläkare.
Mm.
Eller distriktsläkare om man är på något ställe där. Där de är vanligare än barnläkare på sig.
Mm. Kolik då?
Ah. Vad ska vi säga? Det är ju jättejobbigt med kolik. Det handlar ju om barn som skriker jättemycket men som är friska och växer bra. Och de skriker på dagen och de skriker på natten. Vissa har jätteproblem med sömnen, vissa inte. Där finns det ju inga magic varianter. Utan,
öronproppar och avlastning.
Öronproppar och avlastning. Eventuellt sådana här magdroppar med laktobaciller. Oklart om det finns effekt av dem, men kanske. Finns inga vetenskapliga effekter av akupunktur, men många som säger att de tycker att det har hjälpt och jag är övertygad om att det inte är farligt.
Mm. Kan det vara farligt för barnen att sova för lite? Behöver man bli orolig om man upplever att barnet sover väldigt lite?
Inte de första levnadsåren.
Nej.
Det kan väl vara mer senare liksom, när barnen sitter och spelar mobilspel fram till mitt på natten och sen ska upp tidigt till skolan och sådär.
Mm. Men, då är det med att sömnen under kan här gå åren i perioder.
Ja, liksom. Precis. Under de här åren är det ju mer föräldrarna som får för lite sömn.
Mm. Kan det vara farligt för oss då?
Ja. Den är väl klassisk utlösare av depression och ångestsjukdomar. Så har man anlag för det så ska man nog prioritera sin sömn ännu mer.
Mm. Alltså känslan av, vet jag sagt det till Lina någon gång i alla fall innan, att några månader bara innan jag skulle börja jobba så var min känsla så här, jag kommer aldrig mer kunna jobba. Jag kommer aldrig kunna tänka.
Mm.
På riktigt. Jag var helt övertygad om att så här, det här kommer aldrig gå.
Men det kan väl vi ändå allihopa säga till de som har sina första barn att även om det känns som att det alltid kommer vara så här så är det inte sant.
Nej. Och det var det jag skulle komma till, att vi sover ändå nu.
Ja, ni gör det.
Hyfsat. Och det går ju att jobba. Jag kan tänka, inte alla dagar, men nästan. Mm.
Ja.
Och det är ju ändå lite hoppfullt.
Men det är många gånger man sagt att jag ska aldrig, i slutet av graviditeten sa man ju också så här, ungen kommer aldrig komma ut. Och under förlossningen sa man, det här kommer jag aldrig glömma, jag kommer aldrig göra om igen. Det är ju många gånger man har sagt så, tänker jag.
Ja.
som man har motbevisat sig själv.
Mm.
Vi fick också in en fråga om nattskräck.
Ja.
Vad är det och hur kan man bemöta det?
Ja, det är så mycket som det saknas forskning på inom barnsjukvården. Ja. Men det man kallar nattskräck är att barnen ofta kanske mellan 1 och 5 års ålder och sånt där bara sätter sig upp mitt i natten. Ser ut som de är jagade av ett monster i princip. Jätterädda, lite svårt att veta om de sover eller vaknar. Liksom någon sorts mellantillstånd. Ganska okontaktbara tills det plötsligt går över.
Det är vidrigt kan jag säga.
Ja.
Min äldsta hade ju det.
Men ja.
Det är ju helt vidrigt.
Ja, och man är ju väldigt maktlös som förälder. Man kan försöka trösta, det går inte. Och man kan försöka, ja, det är inte farligt. Det är inte kopplat till någon som helst känd sjukdom. Eller så, utan...
Det känns skönt.
Mm. Ja. Det är väl bara bra att veta om det.
Mm. Men vad är det då liksom? Vet man inte?
Ja, ingen vet.
Är det samma som barns drömmar? Är det någon som också funderar mycket på hur mycket drömmer de och när börjar de drömma och vad drömmer de om? Men det är antagligen också svårt forskningsområde.
Ja. Nej.
Det skulle man gärna vilja veta ibland.
Ja.
Mm. Men ibland kan man ju så se på nyfödda att det känns som att de typ drömmer om mammas tutte eller något.
Ja.
Det är ungefär det enda de vet.
Ja, precis. När de ligger och tycker det är härligt.
Ska vi avsluta med några tips då? Har du några tips till oss för att få utvilade barn?
Och utvilade föräldrar också, gärna. Mm.
Dela på nätterna från början. Kom ihåg att det inte alltid kommer vara som det är om det är jobbigt. Om det inte är jobbigt, gläd dig.
Mm.
Och kanske också i samtal med andra föräldrar. Vänta tills du får en fråga om ett råd innan du ger ett råd.
Bra tips generellt kan jag tycka jag har med sig.
Ja, verkligen. Stort tack för att vi fick komma och träffa dig.
Tack för att ni kom.
Väldigt intressant.
Mm.
Och så är vi tillbaka nästa vecka.
Absolut. Med ett
helt annat ämne.
Jajamän. Ha det bra.
Hejdå.
Hejdå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.